accept the basic policies of one country, two systems, Hong Kong people administering Hong Kong, and a high degree of autonomy, and keep the previous social-economic system and way of life of Hong Kong unchanged, and its laws basically unchanged. After the return of Hong Kong, the Central People's Government shall be responsible for the foreign affairs relating to Hong Kong and the defense of Hong Kong. The Hong Kong Special Administrative Region shall be vested in accordance with the basic law with executive power, legislative power, and independent judicial power, including that of final adjudication. The Hong Kong residents shall enjoy various rights and freedoms according to law. The Hong Kong Special Administrative Region shall gradually develop a democratic system that suits Hong Kong's reality. After the return, Hong Kong will retain its status of a free port, continue to function as an international financial, trade and shipping center, and maintain and develop its economic and cultural ties with other countries, regions, and relevant international organizations. The legitimate economic interests of all countries and regions in Hong Kong will be protected by law. I hope that all the countries and regions that have investment and trade interests here will continue to work for the prosperity and stability of Hong Kong. Hong Kong compatriots have a glorious patriotic tradition. Hong Kong's prosperity today, in the final analysis, has been built by Hong Kong compatriots. It is also inseparable from the development and support of the mainland. I am confident that with the strong backing of the entire Chinese people, the government of the Hong Kong Special Administrative Region and Hong Kong compatriots will be able to manage Hong Kong well, build it up, and maintain its long-term prosperity and stability, thus ensuring Hong Kong a more splendid future. Thank you.
And that's the first time that President Jiang Zemin has spoken in Hong Kong. Proud moment for him and 1,000 million other Chinese.
President Jiang Zemin returning to his seat here. And it has been done. If you're just joining our live coverage, wherever you are in the world, Hong Kong has returned to China. A very interesting, deft understatement uttered by the President of China. He said that Hong Kong had gone through a century of vicissitudes. Andrea Koppel is in Tiananmen Square. Andrea, what's it like?
Well, Bernie, they've gotten a little quiet now. Actually, now they're going to start cheering again. Every time they see China's president appear on the television screens behind me here at Tiananmen Square, every time they hear China's national anthem and the flag, especially when the British flag, the Union Jack, came down and the Chinese flag went up, they jumped out of their seats, started clapping spontaneously. Parents were holding their children up in front of the digital clock to get their pictures taken. And the crowds on the other side, just in front of where I'm standing, in the heart of the square itself, were pressing up against the security that is lining the area here in the square. Bernie, the mood is absolute one of pure joy.
And inside the hall here in Hong Kong, the mood is one of wonderment, reflection, as the Prince of Wales and the President of China, Jiang Zemin, step even closer to the audience now. At one point, you saw the picture of Prince Charles looking very sad, looking very resigned to this historic moment here in Hong Kong. CNN reported a short while ago that the gentleman on the right of your screen, now on your left, the President of China has invited the Prince of Wales to come to China. And we know from a couple days ago, Britain's Foreign Secretary, Robin Cook, has invited the chief executive, even though he hasn't been sworn in yet, he is, for all intents and purposes, the chief executive, Tung Chee Hwan, to come to London. He has accepted. He will do that in October. Among our many people covering this important story, CNN's Tom Mintier.
hear, what you couldn't see while the countdown was underway, was the situation here at the Legislative Council. Many of the legislator members were standing on stage behind me here. They were all holding torches, similar to the Goddess of Democracy torch. There were at least a dozen of them on stage, and it was quite a sight as they counted down the last seconds here before the handover. And it was a very emotional scene as you listened to people count the seconds down. And the speakers were also saying to support the return to China, but at the same time, protect democracy. It was a chant that rang across this square for a good 5 minutes leading up to the countdown. Of course, none of the people here came to see the handover ceremony that was happening a few blocks away. The handover ceremony they're holding here is a little different. There is music, there are plays, there are speeches, and in about 30 minutes, Martin Lee will come, the leader of the Democratic Party, to deliver his version of tonight's events, how the handover is seen by his party as far as the future of democracy here in Hong Kong. Bernie?
Thank you, Tom and Tier. The people inside the Grand Hall who have just witnessed personally what has been happening there are beginning to stand around and filter out. Inside the hall, at the back of it, is Mike Chinoy.
Bernie, it was a very powerful ceremony. You could have literally heard a pin drop when the flags were being lowered, and then the British flag being lowered, and the British Chinese flag was being raised. The speech by President Jiang Zemin was very interesting on a couple of points. First of all, it was focused very heavily on the return of Hong Kong to China, made very little reference to how much of a success story Hong Kong has been under British administration. But Zhang went out of his way to take a very, very positive note in his comments about Hong Kong, reiterating that Hong Kong will be allowed autonomy, it will be allowed to maintain its own way of life. He said it will be able to maintain its role as an independent free port, its own currency. He said Hong Kong would, in fact, move ahead towards democracy, but suitable to Hong Kong conditions. That's a fairly important qualification. But it was clearly designed to reassure people that the central government here is going to abide by the commitments it made in the Sino-British Joint Declaration. Now you can see the principal figures in this ceremony leaving, Prince Charles and Governor Patton heading off shortly to the royal yacht Britannia, where they will sail out of Hong Kong. So Hong Kong is now a special administrative region of the People's Republic of China. In little over an hour, Tung Chi Hwa and his administration will be formally sworn in. Bernie?
Mike, as we know, each spokesman, the Prince of Wales and the President of China, chose their words very, very, very carefully. I was struck at one point by President Xi'an in referring to President Zhang, referring to the systems, assuring people that here in Hong Kong those systems could be kept. At one point, he said, its laws will basically be unchanged. And I was struck by the phrase, basically unchanged.
Picked up on something I noticed too. That clearly gives China the option to do some tinkering with the legal system. In fact, that's one of the reasons why at the swearing in of the provisional legislature in about an hour and a half, the U.S. Secretary of State and Britain's Prime Minister, who were here at this ceremony, are not going to be there, because that legislature is going to implement some changes in laws on the right to demonstrate and other civil liberties that many people fear here could lead to curtailment of their freedoms. Bernie?
Among the people who will not be going up to hall number 3 upstairs for the swearing in of either the provisional legislature or the chief executive, Mr. Tung, will be former British Prime Minister Margaret Thatcher. She said it just is not right, and of course, since the Foreign Secretary of Britain is not going to go, she, Mrs. Thatcher, of course, would not go against what the British delegation is planning to do.
A legacy of ill will and squabbling. In some ways, it's remarkable that this whole ceremony came off at all. The two sides were at loggerheads on so many issues for so long, but in the end, they managed to stage a ceremony that was extremely dignified, solemn, as President Zhang said, and appropriate, I think, to the momentous weight of the occasion. Bernie?
Mike Chinoy inside there, and outside along the waterfront is correspondent Richard Blystone. And Richard, this is one of the last times that the Royal Yacht Britannia will be starring in any kind of big event of this kind. because she's going to be decommissioned later this year.
That's correct, Bernie. As far as we know, this will be the last official journey of the Royal Yacht Britannia, which is headed off for nobody knows quite where, but the end of the British Empire and the end of the Royal Yacht Britannia are all a part of the same diminution in the status of the British monarchy. You have here an honor guard waiting for the arrival of Prince Charles, who himself, of course, was quite a skilled aviator in the Navy some years ago. And people waiting here for his arrival, which is expected in just a few minutes. He will board about 20 minutes later. They will set sail for the Philippines. He will be, of course, joined by Governor Chris Patten, ex-governor now, and his family, and they will be off. Over across from us in the Tamar parade ground, where we saw the military exercises earlier, to address Mike Chenoy's point about how the one sound you haven't heard here is of rival national egos clashing. Prince Charles got quite an ovation from a crowd which has been there watching watching a popular entertainment show up until the end. After Charles spoke, he got a cheer. The bigger cheer, it has to be said, went for the raising of the Chinese flag there. So the British military who performed there will be headed out now as we speak, and very soon Prince Charles as well with this vestige of the Navy. Now back to you, Bernie.
Richard Blystone there at the dock. We'll go back when the Prince of Wales and his delegation arrive there. If you're just joining our live coverage from Hong Kong, from China, a century and a half ago, when Britain took Hong Kong from China, it was war. Tonight, China reclaimed Hong Kong. Not a shot was fired.
Den 3 juli 1997. Vardagen återvänder till Hong Kong.
Well, Hong Kong is getting back to business following the handover from Britain to China. Thousands of people lined up Thursday to pick up their new passports, the first to be issued by the Hong Kong Special Administrative Region. More than 34 countries have granted visa-free entry to people holding Hong Kong SAR passports. Meanwhile, Hong Kong's new chief executive, Tung Chee Hwa, is sounding confident and optimistic about the future. CNN's Hong Kong bureau chief, Mike Chenoy, reports.
In the building which was home and office to 25 British colonial governors, Tung Chee Hwa, the first Hong Konger to run Hong Kong, presented a dozen awards for service to the territory and to China. The recipients, all prominent pro-China figures here, among them Henry Fok, the tycoon who brokered the China-funded bailout of Tung's shipping business in the 1980s, and British-born social worker Elsie Tu, a fierce critic of the democratic reforms of former governor Chris Patten. Later, a relaxed and jovial Tung met the press for the first time since taking office to deliver a message of confidence.
My intention is to maintain Hong Kong's economic vibrance. I like to see a society which combines the best of the East and the West. And thirdly, I'm determined to keep the status as a premier international city, a cosmopolitan city.
Despite demonstrations by pro-democracy activists during the handover, Tung adopted a conciliatory tone towards his critics and their activities.
Demonstration, so long as they're lawful, so long as they're legal, they can go right ahead. The objective is to make sure that this sort of culture continue to be there. Now the Democratic Party and some others have demonstrated on June 30th to voice their concern. This is fine.
Tung's restrained tone followed an equally moderate speech on July 1st by Chinese President Jiang Zemin, who promised that Beijing would respect Hong Kong's autonomy and freedom. All of this in sharp contrast to earlier gloomy predictions that the handover, for all the celebrations, would lead to a political crackdown.
It's very clear that there's beginning to evolve a sense of the rules of the game for future Hong Kong politics to create a form of government that we might not call totally democratic, but would maintain a very different kind of system than that which exists in China, and one in which there is considerable political pluralism.
It's too early to judge whether these generous commitments will be kept, especially with the Beijing-appointed Hong Kong Provisional Legislature having already passed laws curbing some political rights.
But much of the bitter political squabbling in recent years was the result of historic suspicion between China and the colonial power governing Hong Kong, Britain. With the colonial era now over, Beijing, for the moment anyway, appears willing to be magnanimous. Mike Chinoy, CNN, Hong Kong.
Den 3 juli 1997.
Nu ska vi be oss till Hongkong, till det kinesiska Hongkong. Elisabeth af Geijerstam.
Ja, nu står jag mitt på en matmarknad i Hongkong. Och för den som har tröttnat på att gå och handla och kanske gå på restaurang och äta 7, 8, 9 rätters middagar, så kan man ta sig upp till nattmarknaden, heter det, på Temple Street. Men det här, jag är här mitt på dagen. De kinesiska husmödrarna går ut faktiskt ut och handlar 2 gånger om dagen. De går ut och handlar för att få riktigt färsk mat och riktigt färsk fisk. Jag ska ta och gå ner för en av gångarna här och se hur, och berätta lite om vad det jag ser då. Så kan ni få en uppfattning om ni får se det riktiga Hongkong. Man har separata stånd för fläsk och oxkött. Man tar inte det tillsammans. Man har urgröpta, härliga, stora slaktarbänkar, härliga chop-chop-knivar. Gamla mått mäter man med, ett sånt här Bessman-mått kan man nästan kalla det för. Lite musik har de som jobbar här för att det ska bli lite lättare. Fiskaffären kommer jag till just nu. Där har man bassänger där fisken simmar omkring. Hamnar jag mitt under högtalarna här. Man har bassänger där fiskarna simmar omkring. Man kan peka ut vilken fisk man vill ha. Så tar de hand om den, rensar den åt dig. Det är ju som hemma också, fast där är ju inte fisken så färsk att de tar hand om den när du ber att du ska fiska upp den åt dem. Alla möjliga fiskar, sånt jag inte alls känner igen, finns det här. Min guide påstår att allt är mycket, mycket gott och mycket, mycket njutbart. Man tar hand om allting ifrån hönor och från ankor och från duvor äter man också. Nu kommer jag till en kinesisk läkemedelsaffär. Här finns alla möjliga konstiga blad och det är någonting som ser ut som björkris. Och så finns det torkade sjöhästar och så finns det inlagda rötter. Ginseng finns det hemskt mycket utav. Och det är så på de kinesiska apoteken att man kan gå in, där finns oftast en läkare, han tittar på dig, talar om vad som är fel. Det kostar ingenting, likadant kostar ingenting att få receptet, men det som kostar är medicinen. Den tar du hem, torkade örter och kokar. Hönorna, vi har en burhönsdebatt hemma i Sverige och jag hoppas verkligen att Margareta Winberg eller ingen annan kommer här och tittar, för att här har de sina höns levande i burar, mycket, 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 mycket trångt. Vill man ha en höna så sliter de fram den och så kollar de vad det är för kön och sen så hugger de halsen av dem mitt framför ögonen på en. Här ligger framför mig ankhuvud avhugget, en delikatess, ankfötter, också en delikatess. So, what do you use the feet for, the duck feet? Do you eat them? Nu frågar jag min guide här.
Yes.
Benny Ip.
What we do is that we use it as a dim sum. The dim sum which Chinese Cantonese people love it, is that we put it in a very heavy soy sauce and a bit of gravy, and it steam it for a while to soften the meat. And then it's cooked, ready to serve at the table, and it's delicious.
Nu pratar vi återigen om dim sum. Att man tillagar den här på ett mycket, mycket, mycket gott sätt. Att man äter den som ett snack, kan man väl säga. Jag tror inte att det blir aktuellt för oss att kommer en herre med vill fram med sina krukor i en korg. Här hittar vi på oss. Tackar. Jag tror inte det blir aktuellt för oss att laga ankfötter. Så jag tror inte att vi repeterar det receptet. Och nu kommer vi till slutet av den här marknadsgatan. Det finns många, många, många fler. Men den här ligger alltså på Kowloon-sidan uppe vid Temple Street. Nära Jade-marknaden, Jade-marknaden. Och jag rekommenderar verkligen ett besök här.
Elisabeth av Geijerstam för Meny i Hongkong.
Den 17 juli 1997. Nu börjar det märkas att det är Peking som styr i Hongkong.
Nu börjar Hongkong märka av att Kina tagit över styrandet. Efter att Storbritannien lämnade ifrån sig den forna kronkolonin för lite drygt 2 veckor sedan så har det blivit stopp för lagar som facket drivit fram för att förbättra de anställdas ställning på arbetsmarknaden. Och man har också antagit en snabb lagstiftning för att utvisa barn.
Ett av sina sista beslut veckan innan Kina tog över Hongkong beslutade den dåvarande lagstiftande församlingen att bland annat införa rätten till kollektiva löneförhandlingar i Hongkong. Fackliga pengar skulle också kunna användas till politiska aktiviteter och de anställda skulle få rätt att bli informerade om förändringar i företaget, ett slags Hongkong MBL. Besluten drevs igenom av demokraterna och fackliga aktivister och kritiserades högljutt av den kommande kinesiskt tillsatta administrationen. De ansågs hota Hongkongs konkurrenskraft eftersom förändringarna skulle driva upp lönerna. Och nu har den nya handplockade lagstiftande församlingen beslutat att de nya arbetsmarknadslagarna inte ska träda i kraft. Den nya kinesutsedda ledningen för Hongkong under Tung Shiva har begärt tid till oktober för att se över arbetsmarknadslagarna och fått det. I förra veckan fick Tung Shiva den lagstiftande församlingen att på en och samma dag anta en lag som gör det möjligt att deportera barn till Kina. Detta trots att barn med en eller båda föräldrarna i Hongkong enligt den nya grundlagen har rätt att vara i Hongkong. Tung Shiwas administration har också lagt fram ett förslag om hur valen nästa år ska gå till. Genom att införa proportionella val istället för som tidigare enmansvalkretsar missgynnas det demokratiska partiet som fick flest platser i de val som organiserades under brittiskt styre. Kinas övertagande av Hongkong märks nu alltså i flera konkreta beslut. Smekmånaden efter övertagandet är över, skriver en av Hongkongs mest populära kolumnister. Men inte utan protester. Besluten att tills vidare frysa de nya arbetsmarknadslagarna och snabblagstiftningen för att kunna utvisa barn kommer att prövas av domstol för att se om de strider mot Hongkongs grundlag. Anders Jonsson, Singapore.
Hongkongs sista guvernör Patton har skrivit memoarer tillsammans med en spökskrivare. Och det var inte alls bra det där.
Från London rapporteras att den förre brittiske Hongkong-guvernören Chris Pattons politiska framtid står på spel. Han anklagas nämligen för att ha spridit hemliga uppgifter om förhandlingarna med Kina inför överlämnandet av Hongkong. Och nu har regeringen beordrat en undersökning.
Misstankarna mot den förre Hongkong-guvernören tog fart när The Sunday Times nyligen publicerade utdrag ur en bok om Pattons 5 år som guvernör. Boken är skriven av en av Pattons närmaste vänner, journalisten Jonathan Dimbleby. I boken beskrivs sammanhang, detaljer och interiörer från de brittisk-kinesiska förhandlingarna om Hongkongs framtid, både från Pattons tid som guvernör och från tiden dessförinnan. Det är initierade beskrivningar som fått tjänstemän i det brittiska utrikesdepartementet att misstänka att Dimbleby haft tillgång till hemligstämplade uppgifter. Uppgifter som finns i material som Patton tidigare ska ha rekvirerat från London och som han lovat förstöra efter genomläsning. Det som beskrivs är bland annat Pattons ilska över att inte ha informerat om att britterna i slutet av 80-talet med kinesernas goda minne bröt ett löfte om direkta val i kronkolonin. Det finns också beskrivningar om hur britterna, också i slutet av 80-talet, manipulerat opinionsundersökningar rörande Hongkongbornas inställning till demokrati och det framtida förhållandet till Storbritannien. Det finns också uppgifter om hur den kinesiske presidenten Jiang Zemin propagerat för ett stort antal kinesiska soldater i Hongkong efter överlämnandet, allt för att stärka sin ställning bland de kinesiska generalerna. Regeringskällor här bekräftar att underrättelsetjänsten MI6 redan undersöker vad Patton kan ha tänkas gjort med de hemliga dokumenten. Och en lång rad parlamentsledamöter, bland dem Liberaldemokraternas ledare Paddy Ashdown, har krävt en parlamentarisk undersökning. Författaren själv, Jonathan Dimbleby, ger bara en kort och formell kommentar till stormen kring de hemliga dokumenten. "Jag avslöjar aldrig några av mina källor", säger han. För Chris Patton innebär detta, oavsett om han läckt hemligstämplat material eller inte, att hans planerade politiska comeback är osäker. Han fanns inte med när det i helgen utnämndes nya medlemmar av överhuset. Mikael Lindholm, London.
Den 26 december 1997, Hongkong.
Och nu är rubriken Hongkong, ett halvår med Kina. Den 1 juli i år lämnades Hongkong över till Kina efter 156 år av brittiskt styre. Och det var årets mest uppmärksammade händelse. 8000 journalister fanns på plats. En av dem var Sveriges Radios Asienkorrespondent Staffan Sonning. Nu, 6 månader senare, har han återvänt till Hongkong för att se vad som har hänt under det första halvåret av kommunistiskt styre i kapitalismens högborg.
Om man letar noga bland kanalerna på kortvågsradion och inte drabbas för hårt av de kinesiska störningssändarna, så kan man 3 gånger i veckan få höra den här rösten uppmana kinesiska arbetare att organisera sig. Det är ett exempel på att åtminstone på ett plan har Kina hittills hållit sitt löfte om att låta Hongkong vara i fred. Radiokanalen är den amerikanska Radio Free Asia. Den är finansierad av den amerikanska regeringen, den sänder in mot Kina och den gör de kinesiska ledarna rasande. Rösten tillhör Han Dongfang. Han var en av ledarna för demokratirörelsen på Himmelska Fridens torg i Peking 1989. Sedan demokratirörelsen krossats av stridsvagnarna var han en av Kinas mest efterspanade människor. Han satt flera år i fängelse innan han efter internationella påtryckningar släpptes ut av medicinska skäl. Han Dongfangs budskap att det behövs oberoende fackföreningar i Kina medför automatiskt stränga straff om det framförs i fastlandskina. Men Han Dongfang sänder fortfarande från Hongkong, trots att den kinesiska flaggan nu vajar över den lokala parlamentsbyggnaden.
My situation is that I have to say it very clearly. I can even do more than before. I mean, the Beijing government and Hong Kong government, they have a lot of things to do, which is much more important than to stop my work.
Jag kan göra lika mycket som tidigare. Jag kan till och med göra mer än när engelsmännen styrde. Regeringen i Peking och Hongkongs ledning har mycket att göra som är viktigare än att stoppa mitt arbete, säger Han Dongfang när han kommer till mitt rum på Hotel Furama mitt i Hongkongs centrala affärsdistrikt. Från fönstret ser vi den kinesiska jättebanken Bank of China dominera dungen av skyskrapor mellan hotellet och den branta sluttningen uppemot Hongkongs berömda berg The Peak. Hotel Furama fick pinsamma rubriker i tidningarna i början på december då det läckte ut att hotellledningen hade beordrat hotellets konferensavdelning att inte ta emot grupper som ville diskutera demokrati eller mänskliga rättigheter. Det är ett litet tecken på en långsam och smygande anpassning.
His Royal Highness, the Prince of Wales.
President Jiang Zemin, Premier Li Peng, distinguished guests, ladies and gentlemen. This important and special ceremony marks a moment of both change and continuity in Hong Kong's history. It marks, first of all, the restoration of Hong Kong to the People's Republic of China.
Storbritanniens tronföljare prins Charles hade vid midnatt natten till den 1 juli uppdraget att lämna över Hongkong till Kina efter 156 år av brittiskt styre. Utanför det nybyggda konferenspalatset låg gatorna svarta av regn. För en kines var det ett gott tecken. Det gamla skulle sköljas bort. Alla opinionsundersökningar visar att de flesta av Hongkongs invånare såg fram emot övertagandet. Jag ser den kinesiska flaggan vaja lätt i vinden ovanför den lokala parlamentsbyggnaden. Det är den enda skillnaden jag ser när jag kryssar fram bland bankpalatsen och kontorsskraporna på Hongkongön. Jag korsar Statue Square utanför parlamentet där varje söndag tusentals filippinska hembiträden umgås på veckans enda lediga dag. Gatorna blir branta och jag går upp mot Lan Kwai Fong. Det är Hongkongs mest centrala nöjesdistrikt. Pubbar och restauranger slåss om utrymmet. Här trängs unga karriärlejon i kostymer och dräkter med tetröjade turister. Folk står gärna ute på gatan och dricker öl, tittar på varann och känner dofterna från gränderna omkring. Jag har stämt möte med Fredrik Scho. Han är svenska SE-bankens Kina-expert i Hongkong och han går gärna till Lan Kwai Fong efter jobbet.
Du har fortfarande utlänningar här i Hongkong. Lan Kwai Fong är fortfarande nöjesdistriktet nummer ett. Du har, just nu ser vi några japanska turister som kommer förbi oss här. Så att, ja, det stämmer väldigt väl med att ingenting har hänt egentligen.
Du jobbar på SE-banken. Märker du ingenting i ditt jobb heller av att Kina tagit över Hongkong?
Nej, jag tycker egentligen inte det. Det är vad det gäller vårt yrkesutövande, vad det gäller den typen av affärer vi gör. Det är oförändrat. Det är snarare så att vi har gjort fler affärer med Kina under andra halvåret än under första halvåret.
Om man ska sammanfatta oron inför Kinas övertagande av Hongkong så var det väl, ska kineserna lyckas hålla tassarna borta ifrån Hongkong? Har de gjort det?
Ja, det har de. De har, och varför har de gjort det? Jo, det är därför att Kinas behov av ett väl fungerande Hongkong är så stort så att det finns ingen anledning för dem att intervenera i någonting som fungerar bra. De har mera problem hemma vid och de stora statliga företagen, banksystemet, det är väldigt mycket som ska omstruktureras där. Men här i Hongkong så går det ju av sin egen logik och då är man nöjd så länge Hongkong genererar den typen av valutainkomster man vill ha.
Om folk är oroliga här i Hongkong, vad är de oroliga för då?
Ja, det är ju mera på det personliga individuella planet. På grund av ett högre ränteläge, på grund av en nedgång i ekonomin så är det väl många som är oroliga. Dels för hur de ska få det att gå ihop på samma sätt som tidigare. Många sitter med långa lån på sina bostäder och vissa personer är lite oroliga för sin egen framtid vad det gäller jobb.
Så spöket är inte Kina, det är den ekonomiska krisen, är det så?
Ja, de problem som Wong eller Li här i Hongkong råkar ut för som är ett större bekymmer för dem.
Hongkongs puls är hög. Mobiltelefonen är nödvändig för att alltid vara tillgänglig. Aldrig missa en chans. Svenska Ericsson har lyckats bra i Asien. Det är ofta Ericsson-telefoner som ringer här i Hongkongs gatumyller. Det tar en kvart ungefär med tunnelbana att åka till Ericssons kontor en bit utanför centrum på Hongkongön. Där på 12:e våningen sitter Bo Landin. Han är Ericsson-koncernens högste ansvarig i Asien.
Från min synpunkt sett, när det gäller affärer, så är det ju business as usual. Det är ju verkligen i Hongkong. Och det kan jag bara tolka som att kineserna inser hur betydelsefullt att det är att ha ett Hongkong som fortsätter att fungera på det sätt som det har gjort tidigare.
Många affärsmän var inför övertagandet mest oroliga för risken för byråkrati och korruption. Har du sett några som helst tecken på det?
Nej, det har vi inte gjort här i våra affärer, och jag hör heller inte någonting att det skulle vara något problem.
Så nu 6 månader efter Kinas övertagande, så ser det ut som det gjorde tidigare?
Ja, det ser ut som det gjorde tidigare när det gäller affärerna generellt, som jag sa tidigare. Sen finns det naturligtvis, som jag sa, man märker ju kinesernas närvaro. Man märker det lite grann i politiken, man märker det på att vissa lagar och förordningar ändras. Det som talas om mycket, det är nomineringar och hur fort demokratin kan komma att spela en roll här i Hongkong. Det är någonting som skrivs om ganska mycket och talas om ganska mycket.
Så det är någon slags, ska jag säga, gradvis kinesiskt övertagande?
Ja, det är ett gradvis kinesiskt övertagande, men jag tror att det sker på ett sådant sätt att man låter affärerna vara i fred, så att man inte förlorar den konkurrenskraft som Hongkong som finans- och affärscentrum har mot omvärlden.
Men är då inte risken eller möjligheten att på sikt man har ett gradvis kinesiskt övertagande, att man också får en gradvis övertagande av fastlandskinesiska problem?
Nej, där tror jag att kinesernas pragmatism kommer in i bilden. Jag tror att de inser att om man exporterar sina problem till Hongkong, så kommer inte Hongkong att vara lika betydelsefull för dem utåt sett som det har varit tidigare.
Business as usual, affärer som vanligt, men en gradvis förändring i samhället, säger alltså Ericssons Bo Landin. I en annan skyskrapa några kilometer från Ericssons kontor sitter den skarpaste kritiken av utvecklingen i Hongkong. Han heter Martin Lee och är advokat. Alla väggar i det stora kontoret är täckta av väggfasta bokhyllor fyllda med juridisk litteratur. Men Martin Lee hinner inte ägna så mycket tid åt advokatyrket längre. Han är samtidigt ordförande i Hongkongs största politiska parti, Demokraterna. Vid midnatt, natten till den 1 juli i år, kastades Martin Lee ut ur det folkvalda lokala parlamentet. Det lades helt enkelt ner av den nya kinesiska överhögheten.
What you see on the surface is totally misleading, because you still see the Hong Kong structure very much the same as before, but if you look further down there are many large cracks in the foundation, and that's what worries me.
Det du ser på ytan är totalt missvisande, säger Martin Lee. Tittar du djupare under ytan så finns det stora sprickor, säger han. Hongkongs nya ledning är tillsatt av Peking. Det folkvalda parlamentet har lagts ner och ersatts med ett provisoriskt parlament som kontrolleras totalt av kommunistpartiet. Det är visserligen val i Hongkong till våren, men hela valsystemet har gjorts om så att det garanterar att de Kina-trogna kommer att vara i majoritet vad som än händer, säger Martin Lee.
There's simply no guarantee that we would not lose more of our freedoms.
Vi är tillbaka vid Statue Square utanför parlamentsbyggnaden. Här pågår en högljudd demonstration. Det är Hongkongs fackföreningsfederation som har satt upp en utställning med skärmar och banderoller om de fackliga rättigheterna som de tycker har blivit allt sämre i Hongkong. Jag träffar Elizabeth Tang. Hon är en av ledarna för Hongkongs fackföreningsfederation. Hon tycker att affärsmännen är för blygsamma när de säger att det är business as usual, affärer som vanligt i Hongkong.
In fact, I would say for them, for the business sector, it's not only business as usual, but it's business better than before. Because now they can do whatever they like.
Det är inte bara business as usual. Affärslivet har fått det ännu bättre sedan Kina tog över, säger Elizabeth Tang. Kommunistpartiet vill ha Hongkong för ekonomins skull. Därför har de sett till att det nu är affärsmän som styr i Hongkong, säger hon, och de gör precis som de vill. I höstas rev de upp flera lagar om fackliga rättigheter, och just nu funderar de på att ta bort begränsningen för import av billig arbetskraft, säger Elizabeth Tang. Tillbaka på Furama Hotel ger dissidenten Han Dongfang samma bild. Det sker stora förändringar under ytan, säger han. Kommunistpartiet har en handlingsplan för Hongkong. Förändringarna ska ske stegvis. Jag är nog inte bland de första 100 punkterna på den listan, men jag förbereder mig på att något kommer att hända med mig också så småningom, säger Han Dongfang.
So I mean my case probably now it's on the list, but I mean I'm probably not on the first 100 of the list, but I still have to prepare for something will happen to me. When they resolve everything, you know, they clean up everything else, and then mine will be the next.
Det var alltså Sveriges Radios Asienkorrespondent Staffan Sonning som återvänt till Hongkong för att se vad som hänt under det första halvåret av kommunistiskt styre.